Här ruvar havet av Flora Wiström. Pappa lägger armen bakom mitt nackstöd, ser över axeln och backar ut. Rockklassiker på radion och han sjunger med, trummar med sina korta fingrar mot ratten. Han har sömnen kvar i rösten, det låter falskt. Vi stannar vid en bensinmack. Jag väntar vid bilen medan han går på toa. Känner karossens lack bränna mot ländryggen. Han har satt sina solglasögon på bakhuvudet. Nu stirrar de på mig när han går in genom skjutdörrarna. En stund senare kommer han tillbaka med kaffe i händerna och inplastade trekantsmackor under armen. Han visslar. Ska jag köra? Han skakar på huvudet. Kanske ser han att jag inte har sovit. Motorvägen igen. Jag räcker honom kaffekoppen och han tar emot den utan att släppa vägen med blicken. Dricker, hostar. Smakar rostig spik. Jag fäller ner solskyddet och lutar mig fram. Huden runt ögonen är torr och det drar i ögonlocken. Jag grinar mot spegelbilden, visar tänderna. Fan vad gula. Fånig du är. Pissgula, säger jag och fäller upp skyddet. Du, nu kommer en hastighetskamera. Han sätter handen framför ansiktet, ser på vägen genom de spretande fingrarna. Jag lägger upp fötterna på instrumentbrädan och låter fläkten kyla anklarna. En gång somnade han vid ratten. Irene kastade sig över den och kunde räta upp bilen just när däcken slickade dikesrenen. Vi barn gallskrek i baksätet. Det finns bilder på stugan, säger han och räcker mig sin telefon. De flesta är närbilder på material och byggtekniska detaljer jag inte förstår mig på. Mått nedskrivna med blyerts på planka. Men det finns några bilder på huset också. En vit stuga med en glasveranda. En växt som klättrar längs fasaden. Den ligger i ett naturreservat vid havet. Har jag berättat det? Jo, du sa det. Jag pratar med grannen. Havsströmmarna där är opålitliga tydligen. Till och med yrkesfiskarna har svårt att manövrera i vågorna, sa han. Även om de verkar små kan en elfte jättevåg komma och slå in över klipporna. Han rättar till backspegeln. En natt försvann en dokumentärfilmare och en annan gång sögs en norrman ut i havet. Han kämpade i bränningarna en kvart innan han försvann under ytan. Kan du tänka dig, Ida? Flickvännen såg allt, men hon kunde inte göra något. Hans rygg blir rakare. Rutorna i flanellskjortan mer symmetriska. Kanske kör han även lite fortare. Vi stannar en gång i timmen. På senare tid är hans blåsa av den panikslagna sorten. Jag sitter i diket och lyssnar till min stråle som trummar mot gräset. Runt omkring ligger vita papperstussar som andra människor i nöd har lämnat efter sig. Minns känslan av att bli buren när jag skulle kissa utomhus som barn. Pappa bakom mig. Hans armar i mina knäveck. Hur han skakade mig när jag var färdig. Hur blir det? Kommer Linnea? Frågar jag när vi sitter i bilen igen. Det är svalare här än utomhus. Har du inte pratat med henne? Jag skakar på huvudet. Hon har fullt upp med gården, säger han. De har köpt 500 meter pärlspont som hon ska måla medan tvillingarna drar i henne. Min stora syster har en hel repertoar av klanderfria ursäkter. Har alltid haft. Han ser på mig. Men det är schysst att du ger mig sällskap. Jag nickar. Vägen, pappa. Han kör fort, utan ängslan. När jag säger att jag är hungrig blinkar han av och kör in i ett litet samhälle. Han parkerar med två hjul på trottoaren. Kaxigt, säger jag. Då skulle du ha sett din farfar. Jaha, vad gjorde han? Eftersom han körde stridsvagn i militären tyckte han sig ha rätt att köra hur som helst i trafiken. Speciellt när han hade en av sina uppåtperioder. Han körde rakt över alla refuger till exempel. Vi väljer ett bord som skuggas av ett parasoll. Jag skulle kunna sitta och glo på folk en hel dag, säger pappa bakom sina solglasögon. Nu vända åt rätt håll. När han följer någon med blicken rör han på hela huvudet. Soppskålarna står framför oss.